إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أهلا وسهلا till ännu en lektion i enkel fiqh. Och vi tänkte idag, bihawlillahi ta'ala, gå igenom sunnabönen. Vi har talat om renlighet, vi har talat om bönen, den obligatoriska, dess villkor, obligatoriska moment, ogillade moment och så vidare. Och idag kommer vi, bi'idhnillahi ta'ala, att gå igenom då sunnabönen. Och sunnabön, man brukar på arabiska säga en nawafil, man brukar säga al-mustahab och liknande, en tatawwu' och en sunna. Och det är synonymer på en och samma sak, frivilliga böner. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort vissa gärningar obligatoriska. Vi är skapta detta liv för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, och Allah azza wa jalla har då förpliktigat oss med vissa goda gärningar. Som islams fem pelare, och där har vi de obligatoriska bönerna, zakat, vi har al-siyam och vi har al-hajj. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också givit oss frivilliga gärningar vid sidan av dessa obligatoriska gärningar. Så vi har då till exempel obligatorisk bön, fem stycken salat per dygn. Och Allah har givit oss frivilliga böner. Och vi har zakat för de som har ett sparat kapital som de betalar en gång om året. Och Allah subhanahu wa ta'ala har då givit oss frivillig sadaqa utöver det för den som vill. Kan ge när han vill, hur mycket han vill och till vem han vill. Och vi har obligatorisk fasta i Ramadan, och sedan har vi frivillig fasta utanför Ramadan. Sedan har vi hajj obligatoriskt en gång i livet, och vi har vid sidan av det yani umra, och vi har alla hajj utöver denna som då blir frivillig. Så alhamdulillah att Allah har givit oss dessa obligatoriska gärningar som inte är många, och de är inte heller svåra, de är enkla. Men Allah har givit oss frivilliga gärningar vid sidan av detta för den som vill öka i gott. Och att göra frivilliga gärningar är någonting som för oss närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en autentisk hadith att Allah subhanahu wa ta'ala säger att den som skadar eller sårar en av mina awliya, en av de som står mig nära, har förklarat krig mot mig. Men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Allah säger här att den som skadar, sårar en av mina awliya har ingått ett krig mot mig. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingenting som jag älskar mer och som för en person närmare till mig än de obligatoriska gärningarna. Sedan fortsätter människan att närma sig mig med frivilliga gärningar tills det att jag älskar honom. Till slutet på hadithen. Och den finns i Sahih Muslim. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det han älskar mest av allt är de obligatoriska gärningarna. Yani islams fem pelare. Och sedan, utöver dem, så fortsätter en människa att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Tills det att han blir älskad av Allah. Yani han blir från Allahs awliya. De som står Allah nära. En person som då han ber och gör dua till Allah kommer att få det han ber om. Då han söker skydd hos Allah kommer Allah att skydda honom. En person som ständigt är under Allah azza wa jalls beskydd. Och det här får man hur? Genom att göra sina wajibat, sina obligatoriska gärningar. Och utöver det göra sina frivilliga gärningar. Och gör man det, frivilliga gärningar, så blir man också från as-sabiqin al-muqarrabin. Ni vet att på domedagen är folk tre kategorier som Allah nämner i Koranen. Då har as-sabiqun, de som tävlar i det goda. De gör sina plikter och utöver det gör de också frivilliga gärningar. Sen har vi ashabul yamin, folket av den högra sidan, al-muqtasidun. De som gör sina obligatoriska gärningar, håller sig borta från haram. Bäst. Och gör inte speciellt mycket sunna. Och sedan har vi ashabul shimal. Och vi har zalimul nafsi, de muslimer som gör fel mot sig själv och faller kort och så vidare. Så muslimen ska eftersträva att vara från al-muqarrabun, de som tävlar i det goda. Fasta biqul khairat, som Allah har sagt. Gör dina fem salat och gör sunna salat. Betala zakat, betala sadaqa. Fasta Ramadan, fasta extra efter Ramadan. Gör hajj en gång i livet, gör extra hajj, gör extra umra och så vidare. Taib. Och när det kommer till sunnaböner så finns det en jättestor yani förträfflighet och belöning i att göra dessa. Som vi sa, att det för personen närmare till Allah, så pass att personen blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnaböner, nämner också de lärda, är som ett skydd. Som en mur och en borg runt dina obligatoriska gärningar. Den personen som är mån om att be sunnaböner kommer att vara ännu mer mån om att be sina obligatoriska böner. Eller hur? Det är inte så att en person ber sunna och sen fuskar med sunna, med fardbönerna. Lä. Utan har han sunnabönerna är det som ett skydd. Yani som en gard. Som skyddar honom från att falla kort i de obligatoriska gärningarna. Taib. Och de säger också att från sunnabönernas nyttor är att det korrigerar ens hjärta. Det gör att du kommer att må så mycket bättre som människa. Och med sunnaböner kommer du också att sysselsätta dig med goda gärningar. Och vid det här livet sysselsätter oss antingen med bra eller dåliga gärningar. Är det inte så? Bra, dåliga eller gärningar som är likvärdiga. Så de inte för oss eller mot oss. Och när man sysselsätter sig med gott blir man upptagen från att sysselsätta sig med dåligt. Är ni med? Yani, vad menas med detta? Att när du gör sunnaböner, du gör dhikr och du läser Koranen och gör många frivilliga saker, så blir du upptagen i att göra, eller upptagen från att göra dåliga saker. Och det här är viktigt, och det här är något som de lärda har sagt. Att man, de frågar sig ibland, yani, hur ska vi skydda oss från ondska och kolla på haram och lyssna på haram och umgås med dåliga människor och falla in i fel och så vidare. Då säger de, sysselsätt dig med gott. Yani, hitta på så mycket goda gärningar som möjligt. Engagera dig själv i att gå på föreläsningar, vara aktiv i yani, saker som hjälper samhället, hjälper folk. Var aktiv i att gå på koranlektioner, läsa koranen, göra dhikr. Yani, gör bra saker. Då har du inte tid att göra dåliga saker. För en av de mest destruktiva saker för ungdomar som man har sett är att man är sysslolös. Arbetslös och sysslolös. Man sitter hemma och gör ingenting. Det öppnar dörren till ondska. Är det inte så? Du finner sällan en ungdom som är upptagen med studier och arbete, familjesysslor och föreläsningar och det ena och andra som faller in i kriminalitet och liknande. Utan det är oftast de som är sysslolösa. Subhanallah. Så goda gärningar gör dig upptagen från att hamna i dåliga gärningar. En annan god och stor belöning som finns i att göra sunnaböner är att du, i och med att du gör sunnaböner, efterliknar profeten Muhammad alaihissalam, han som Allah azza wa jalla har sagt att vi ska efterlikna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Och utan tvekan så är han den bästa förebilden, och det finns bara gott och baraka i att följa honom och hans exempel alaihi salatu wassalam. Och i med att göra sunna böner, speciellt i hemmet, finns också en annan belöning som många tyvärr inte känner till. Och det är att sunna böner kommer att fylla ditt hem med ljus, baraka, en välsignelse. Profeten alaihi salatu wassalam sa att om någon av er är färdig med sin obligatoriska bön i moskén, så ska han avse en viss bön för sitt hem. För Allah kommer med denna bön i hans hem att ge honom gott. Och den hadithen är autentisk, den finns i muslim. Så om du ber i moskén, du kan be sunnabönen i moskén. Men du kan också spara den tills du kommer hem. Varför Allah kommer att ge dig gott med din bön om du gör den i hemmet. Vad menas här med gott? Yani baraka, välsignelse. För som han sa i den andra hadithen, att gör inte era hem till begravningsplatser. Yani be i hemmet. Begravningsplatsen ska du inte be på. Den blir som död, livlös. Men när du ber i hemmet, det blir liv och baraka och ljus i hemmet. Subhanallah. Och från de enorma belöningarna som också finns i att göra sunnaböner är att de kommer att hjälpa dig på domedagen. Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det första som människan kommer att frågas utom på domedagen är bönen. Genom Allah kommer att ställa dig inför al-hisab, utfrågningen. Och det första skyldigheten mellan dig och Allah som du kommer att fråga som på domedagen är bönen. Taib. Och sen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga till änglarna, kolla om min tjänare fullbordat bönen eller fallit kort i bönen. Och om han fullbordat bönen, alhamdulillah. Om han inte fullbordat bönen så kommer Allah att säga till änglarna, kolla om han har frivilliga böner. Låt dem då komplettera bristerna i hans obligatoriska böner. Och sedan kommer resten av gärningar att dömas på samma sätt. Så vad händer på domedagen? Det står inför Allah. Allah kommer att fråga dig, har du bett dina fem salat? Och sen, hur har du bett dem? Om det finns någon brist där, du kanske glömde någon salat, du kanske bad någon salat, slarvigt någon salat utan wudu, du glömde bort eller liknande. Kallas. Dina sunna böner kommer att komplettera bristen i dina obligatoriska böner. Mashallah. Så att då får du full. Yani istället för att du har brist i dina obligatoriska böner kommer de att bli 100%. Mashallah. Och där finner vi vikten av att komma med sunna gärningar på domedagen. Och samma sak sen, när det kommer till zakat. Har du någon brist i zakat, man kommer kolla på din sadaqa. Har du någon brist i obligatorisk fasta, man kommer kolla på din frivilliga fasta. Och så vidare. Så det är jättebra att man gardera sig som ett skydd, en backup på domedagen med att komma med mycket sunna gärningar. Taib. En annan väldigt vacker hadith som också visar belöningen som finns i att be sunna böner är hadithen där Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami berättar att han brukade hämta wudu-vatten till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, som då säger till honom en dag, sälj, fråga, vad vill du? Jag kommer nu göra dua för dig. Jag kommer be till Allah att du ska få det du ber om. Så tänker jag, den här mannen står nu inför den här mashallah stora möjligheten att typ få vad han vill. Vad tror ni han ber om? Han säger, jag ber, jag vill vara i ditt sällskap i paradiset. Och då säger profeten alaihissalam, awa ghayra dhalik, vill du ha någonting annat? Han säger, nej, det är bara det jag vill. Tänker jag vill inte ha någonting annat. Jag vill inte ha pengar, jag vill inte ha makt, jag vill inte ha slott. Jag vill bara vara med dig i Jannah. Subhanallah. Radiyallahu anhu. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, yani hjälp dig själv i att uppnå detta med att göra mycket sujud. Och då säger de lärda, med att be mycket frivillig bön. Yani mycket sujud betyder här mycket frivillig bön. Yani vill du vara med mig i Jannah, be mycket frivillig bön. Då kommer du inshallah vara med mig i paradiset. Så denna hadith finns i Muslim. Här finner vi vad? Att frivillig bön tar personen, mashallah, upp till profeternas nivåer i paradiset. Allahu akbar. Och en annan hadith så sa profeten a.s. Jag råder dig med att göra mycket sujud till Allah. Det är mycket frivillig bön. För varje gång du gör det kommer Allah att höja dig en nivå. Det är i nästa liv. Varenda sujud, varenda bön du gör, Allah kommer att upphöja dig en nivå. Och Allah kommer att ta bort från dig synder. Och Allah kommer då självklart att belöna dig. Allahu akbar. Så det finns en enorm belöning i att be sunna böner. Och här är det också viktigt. Vi kommer idag gå igenom kortfattat några av de viktigaste sunna bönerna som finns. Och då kanske man kan kolla här. Vilka kan jag göra? Du kanske inte kan be nattbönen på grund av arbete och på grund av vissa saker. Men du kanske kan be duha-bönen. Du kanske inte kan be duha-bönen, men du kan be bönen yani efter dhuhr eller liknande. Yani det finns utrymme, alhamdulillah, att be sunna böner. Det finns en stor variation och uppsjö av olika sunna böner som man kan utföra. Så låt oss då kortfattat gå igenom dessa sunna böner. Och vi börjar med rawatib. Rawatib betyder de sunna böner som är återkommande, som är kontinuerliga, som man gör med, som en rutin, yani, vardagligen. Rawatib betyder just detta, att de görs, yani, och de är återkommande. Man gör dem konstant, kan man säga. Och de är 10, 12 eller 14 rakka per dag. Vi kommer förklara sen, inshallah. Och belöningen för dem har profeten alaihissalam sagt är att den som ber till Allah 12 frivilliga böner per dag utöver de obligatoriska, för honom kommer Allah att bygga ett hus i paradiset. Taib, och denna hadith finns i Muslim. Så vad händer här? Om du ber 12 frivilliga rakar till Allah dagligen kommer du att få ett hus i paradiset. Och när det nämns i haditherna Beit fil Jannah, hus i paradiset, handlar det alltid om slott. För det finns inga små hus eller små villor i paradiset. Utan vi talar om slott, yani på tusentals kvadratkilometer. tusentals meter höga, gjorda av pärlor och guld och silver och det ena och det andra, som inte går att föreställa sig. Så frågan är här också. Får du ett slott i Jannah för varje dag du ber dessa böner, eller måste du be dessa böner i hela livet för att få ett slott? Vad tror ni? Ett slott för varje dag du ber 12 salat, sunna, eller ett slott för ett liv där man kontinuerligt har bett dessa sunna böner? Ahsant. Ett slott för varje dag. Det är det man förstår av hadithen. Den som en dag ber 12 raka får ett slott i paradiset. Och det är också det som vissa ulema förstod av hadithen, som Ibn Uthaymin och så vidare. Så att tänk inte så här, jag har inte bett de här bönerna, det är ingen idé att börja för jag kommer ändå missa det här slottet. Nej, utan alhamdulillah till exempel, du kan inte be dem på vardagar på grund av skolarbete. Bismillah, du ber dem på lördag söndag. Du kan. Du har möjligheten att be dem på lördag söndag. Du har möjligheten att be dem på lovet, be dem. För varje dag du ber dessa salah, bygger du för dig själv ett slott i Jannah. Genom jag skulle säga till någon idag, om du ber 12 raka imorgon, du kommer få en villa på Östermalm. Skulle han inte be? Han skulle be 120 raka kanske. Eller hur? Ja, så varför ska vi inte förbereda oss för platsen i paradiset? Mashallah. Tayyib, vilka är dessa 12 raka? Det har berättats i Tirmidhi att profeten alaihi salatu wassalam sa, de är 4 raka innan dhuhr, 2 raka efter, 2 raka efter maghrib och 2 efter isha och 2 före fajr. Det blir 12. Och vi kommer inshallah nu förklara hur dessa sunna böner bes. Bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, låt oss börja med den viktigaste. Och det är ratibatul fajr, sunna bönen som man ber innan salat al-fajr. Vad är belöningen för den? I sig själv. Aisha radiyallahu anha sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa om denna mycket vackra bön. Han sa raka'ata al-fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. 2 raka före fajr är bättre än dunya och allt som finns i dunya. En dag, imorgon om du vaknar upp och ber 2 raka sunna före fajr, det är bättre än att du skulle få hela dunya och allt som finns i dunya. Och därför en gång så gick profeten alaihissalam förbi en grav. En person som var död, muslim. Och han sa att den här personen kommer tillbaka och ber 2 raka är bättre för honom, eller mer kärt för honom, än hela dunya och allt som finns i dunya. Men jag tänker själv, du ligger i graven och du får 2 val. Du får komma tillbaka till dunya och äga allt som finns på jorden. Alla bilar och allt guld och allt silver och alla pengar och allting. Eller be 2 raka. När du väl ligger där i graven kommer du inte göra något annat val än att komma tillbaka och be 2 raka. För du vet att hela dunya kommer inte följa med dig tillbaka in i graven. Kommer inte gynna dig i nästa liv. Det enda som kommer att gynna dig är din dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så tänk er att 2 raka sunna är bättre än dunya och allt som finns i dunya. Vad ska vi då säga om själva fajr? Som inte är sunna, den är wajib och den är bättre. Yani hur mycket är den värd? Allahu akbar. Men Allah al-musta'an. Yani, jag hoppas verkligen vi ska värdera dessa sunna böner mer och vara mer konstanta att be dem. Vad som också tyder på vikten av dessa sunna böner eller sunnat al-fajr är att man sa att profeten alaihi salatu wassalam inte var mer mån om att be någon sunna bön än just denna bön. Det var den sunna bön han var mest mån om att be, vare sig han var bofast eller resande. Genom de här sunna bönerna, rawatib, det är sunna att inte be dem när man är resande. Förutom sunnat al-fajr. Den brukade profeten alaihi salatu wassalam be, vare sig han var i Medina eller på resande fot. Och nattbönen bad han också. Naam. Tayyib. Dessa 2 raka före fajr, när ber man dem? Man ber dem efter att fajr-tiden har gått in. Och det har berättats i sunna att man ber dem lätt. Yani khafif. Yani ganska relativt snabbt. Och det betyder självklart inte att man ber dem snabbt i utförandet så att man faller kort i dess obligatoriska moment. Men profeten alaihissalam bad dem väldigt enkelt. Och han brukade i första rakan läsa Qul ya ayyuhal kafirun. Och i andra rakan läsa Qul huwallahu ahad. Okej. Och han brukade efter dessa två sunna lägga sig ner på sin högra sida på marken. Och sen gå till moskén och leda folket i bön. Och han beordrade också muslimen att göra det. Men inte wajib, för han gjorde det ibland inte. Men det är en sunna. Att innan du ber fajr så ligger du på din högra sida. Och det här är om du ber hemma, inte om du ber i moskén. Och sen går du till moskén eller du ställer dig upp då och ber fajr. Så det här är kortfattat om de två raka före fajr. En till fråga. Vad gör du om du missade dem? Gärna du är nu på semester i ett muslimsland. Du ville gå till moskén och du ville be två raka sunna före fajr och sen fajr. Men subhanallah, du kommer fram till moskén och de gör iqam. Och ni vet, om de gör iqam, du måste joina bönen. Du måste ansluta dig. Kan du då ta igen dessa två raka? Kan man det om man har missat dem? Och när kan man ta igen dem? Är det efter fajrbönen eller är det efter soluppgången? Eller är det båda? Båda, ahsant. Profeten alaihissalam, han sa att den som missat dem kan ta igen dem efter soluppgången. Det tyder på att det är bäst. Men det fanns en man som missat dem och tog igen dem efter fajrbönen. Och profeten alaihissalam såg honom, men han sa ingenting. Han sa inte det här är fel eller haram eller någonting sånt. Vilket tyder på att det är tillåtet. Så man kan ta igen dem efter fajr, eller man kan ta igen dem efter soluppgången, vilket är bättre. Ett annat scenario, och det är om du missat fajr, inte sunna fajr, du har missat fajr, och du vaknar upp efter soluppgången. Vad gör du då? Du vaknat upp efter soluppgången. Ber du fajr eller kan du då be sunna? Hängde ni med i frågan? Du försover det. Eller fajr går ut 7, du vaknar 8. Kan du då be sunna? Eller måste du direkt be fajr? Man kan be sunna. Och vad är beviset på det? Nej, det hände en gång att profeten alaihissalam var på resa. Och han försov sig. Alla försov sig. Vaknade upp när solen hade gått upp. Och då så flyttade de plats. Bad sunna och sen bad fajr. Solen var uppe. Och det är ett bevis på att man då kan be sunna före fajr även om man missat fajr. Sista frågan. Om du vaknar upp 10 minuter innan det att fajr går ut. Du hinner precis göra wudu och fajr. Ska du då be sunna? Eller ska du fokusera på fajr? Fajr, precis. Du fokuserar på el-fajr. Och sen kan du då be sunna efter soluppgången. Taib, vi går vidare till salat al-dhuhr. Sunna bönen för dhuhr. Ja. Sunna bönen för dhuhr går att be på tre olika sätt. Och nu kommer vi tillbaka till det jag sa innan, att rawatib bönen är 10, 12 eller 14. Beroende på hur du ber sunna vid dhuhr. Okej? Okay? Första är att du ber 4 sunna före dhuhr och 4 efter. Okej? Okay? Andra sunnan är att du ber 4 före och 2 efter. Och tredje sunnan är att du ber 2 före och 2 efter. Okej? Okay? Vad är beviset på första? Det är hadith Habiba radiyallahu anha, där hon sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att den som slår vakt, är ni noggrann med att be 4 före dhuhr och 4 efter, kommer Allah att förbjuda från elden. Och Sheikh Albani nämner att den är yani godtagbar, denna hadith. Så den som, och här nämns det kontinuerligt, yani man hafadha, han ber dagligen 4 före 4 efter, kommer Allah att förbjuda från elden. Okej, okay. Så då finner vi att det här är maximalt igen. Ber du de här så blir dina rawatib 14 sammanlagt. Sen har vi det andra, det som nämndes i hadithen, och det är 4 före och 2 efter. Och det var hadithen vi nämnde innan. 4 före och 2 efter. Och sen har vi 2-2. Och det har också nämnts i en autentisk hadith att profeten alaihissalam bad 2 före och 2 efter. Så det här med att få ett slott i paradiset, det är inte om du ber på ett av dessa sätt, utan alla dessa sätt funkar. Du kan en dag välja att be två före, två efter. Eller fyra före, två efter. Eller fyra före och fyra efter. Så att alla, inshallah, funkar. Men en annan fråga är, när det nämns i en hadith att man ska be fyra sunna före dhuhr och fyra efter, hur ska man be dessa sunna? Ska de sitta ihop eller ska de vara frånskilda? Alltså, ska du be två sunna och sen säga salam alaikum och sen be två till? Eller kan du be fyra sunna på en gång med en teslim?
Man kan be fyra på en gång.
Man kan. Nej, det finns en sådan åsikt. Imam Tirmidhi, han säger i hans bok, Jami Tirmidhi, han säger beträffande att be fyra med två tashahud och en teslim. Han säger وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرْ أَحْلِ الْعِلْمِ. Och det här är åsikten av de flesta lärda. Från as-sahaba radiyallahu anhum och de efter. Och det är även åsikten av Sufyan al-Thawri och Ibn al-Mubarak och Ishaq ibn Rahoya och Ahlul Kufa. Medans vissa andra lärda som är Shafi'i och Ahmed nämner att alla sunna böner dag eller natt ska vara 2-2. Taib. Så att det är tillåtet om du vill be 2-2 eller om du vill be 4 på en gång med en teslim. Båda funkar, inshallah ta'ala. Taib. Vi kommer nu till asr. Finns det någon sunna bön vid asr? Ja. Jo. Beroende på om man håller hadithen vara autentisk eller inte. Det finns en hadith som berättas från Abdullah bin Umar, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Rahimallah imra'an salla qabla al-asr arba'a. Må Allah rahma över en person som innan asr ber 4 raka. Och den hadithen finns i Abi Dawud och Tirmidhi, och vissa lärare som Albani säger att den är hasan, den är godtagbar. Så här gör profeten alaihi sallam dua, att Allah ska ge rahma till den som innan asr ber 4 raka. Så det är även en sunna som man kan be. Och även här nämner många lärda att den kan bes 4 på en gång. Och till och med vissa riwaya på hadithen nämner att profeten a.s. bad den 4 raka och gjorde taslim i slutet. Vilket tyder på att den ska bes på det här sättet, yani 4 raka. Men om en person skulle be 2-2, det är inte fel. Taib, sen kommer vi till Maghrib. Och där finns inte mycket att förklara, utan det är 2 raka sunna efter Maghrib-bönen. Och sedan nämner de lärda att det är bättre att be dem hemma än att be dem i moskén. Båda tillåtna. Men hadithen nämner att profeten alaihissalam brukade gå hem och be dem i sitt hem. Okej. Och sen har vi också sunna för salat al-isha. Och det är även samma sak där, 2 raka efter isha. Och även de brukade profeten alaihissalam be då han kom in i sitt hem. Och det här tyder också på en annan sak som man ofta frågas om. Det är, kan man skjuta upp de här sunna bönerna? Ja, det kan man. En viss tid. Gärna här, att be dem i moskén, sitta och göra dhikr och sen gå hem. Det kanske tar 20 minuter, halvtimme. Så kan du be dem hemma. Så måste inte bes direkt efter att ha bett den obligatoriska bönen. Men det händer ibland att man ber i moskén och man vet att när jag kommer hem, jag kommer inte be sunna. Jag kommer bli upptagen och barnen och frugan och det ena och det andra. Då är det bättre att du ber i moskén. Är ni med? Men annars är det bättre att du ber i hemmet. Så att det är inte fel att be i moskén. Men det är bättre om du har valet att be i hemmet. Så det här var då ar-rawatib. Dessa starkt rekommenderade böner som man får ett slott i paradiset för om man ber dagligen. Ja. Låt oss gå vidare till nästa frivilliga bön. Och det är Qiyam al-Layl och al-Witr. Qiyam al-Layl och al-Witr. Qiyam al-Layl på svenska kan översättas till nattbönen. Okej? Okay? Och den heter på arabiska också Qiyam al-Layl, al-Tahajjud och al-Tarawih. De har flera synonymer. Och ni känner igen det från Ramadan. Tarawih och al-Tahajjud. Och Tarawih är oftast att man då namnger bönen som man ber i Ramadan. Kommer från ordet raha, att vila. För att man efter varje två raka satt och vilade. För de förr i tiden gjorde inte två raka som vi gjorde, utan de gjorde dem väldigt, väldigt långt. De kunde nästan ibland be från fajr, från isha till fajr. Så delar man det på 11 raka blir det väldigt långa raka. Så de satt mellan varje två raka och vilade. Och därifrån kom namnet Taraweh. Tayyib. Men de är i slutändan synonymer på samma bön igen. Och nattbönen, Qiyam al-Layl och Tahajjud, är bönen som bes mellan Isha och Fajr. Den frivilliga bönen som bes efter Isha, en tiden från Isha till Fajr. Du har på dig den här tiden att be nattbönen. Och witter är en del av nattbönen. Inte två olika böner. Witter är Qiyam al-Layl. Okay. Men witter är det du avslutar Qiyam al-Layl med. Så till exempel nu, du vill ikväll be fem raka Qiyam al-Layl. Fem stycken raka. Då kan du be två raka sunna och sen ber du tre raka witter. Sammanlagt det är fem och det är Qiyam al-Layl. Och witter är det du avslutar med. Eller du ber fyra och avslutar med en. Funkar också. Så witter är det man avrundar med. Okej? Okay? Och witter går också att utföra på olika sätt. Taib, en fråga. Vad är bästa tiden för att be nattbönen? Är det början av natten, mitten av natten eller slutet på natten?
Slutet.
Slutet? Sista? Halvan eller sista tredjedelen?
Sista tredjedelen.
Sista tredjedelen, precis. För Rasulullah a.s. han sa att för den som kan garantera att gå upp och be sista delen av natten så är det bättre. För den delen av natten är bevittnad. Och det är lika afdal. Den är bevittnad av Allah Azza wa Jal som stiger ner till den lägsta himlen. Och de nobla änglarna. Okej? Okay? Och sedan så sa han, men den som inte känner sig trygg eller säker med att han kan vakna upp, ber innan han sover. Den i början, den första delen av natten. Okej? Okay? Och därför så är det också individuellt. Genom du är en person som sover jättetungt, till och med svårt att vakna till fajr, och det finns inte med på kartan att du ska gå upp och be nattbönen en timme innan fajr, så du kommer inte vakna, då är det bättre för dig att du ber den innan du sover. Är du en person som vaknar lätt, du sover tidigt och mashallah, kallas, då är det bättre för dig att du ber den den sista delen av natten. Och från sahaba så fanns det de som bad den innan de sov, som Abu Huraira. Och han fick även rådet av profeten Muhammed a.s. att göra detta. Och det fanns de av sahaba som Abu Bakr som bad den sista delen av natten. Na. Och nattbönen är den bästa bönen. Den bästa frivilliga bönen. Som det har nämnts i Sahih Muslim så sa profeten a.s. Wa afdalu salat ba'd al-farida salatul layl. Den bästa bönen efter den obligatoriska bönen är nattbön. Bästa bön. Nattbönen som man då ber gärna på natten. Och den är också bäst, varför? För att du ber den själv. Eller med familjen kanske ibland. Men oftast själv i hemmet, i mörkret. Ingen stress. Ingenting som distraherar dig. Och det är ikhlas. Uppriktighet till Allah. Ingen ser dig be. Du gör sujud 20 minuter, en halvtimme. Be om vad du vill. Och det är också den välsignade tiden då Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen. Som du har berättat i den autentiska hadithen. Att Allah stiger ner till den lägsta himlen, sista delen av natten. Och säger, finns det någon som frågar mig om någonting så att han kan få det? Finns det någon som ber mig om någonting så att jag kan ge det till honom? Och finns det någon som söker förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Så att det är verkligen den bästa tiden att be på. En nattbön, en mashallah, är en välsignad bön. Och sen har vi också lite frågor här. Första frågan är, hur många raka'a är nattbönen? Är det någon som vet? Vad är minsta och vad är max? Vad är minsta? Ja? Minsta? En eller tre? En, precis. En raka'a är minst. Och mest är? 13, 11. Namn.
Jag tror det var Aisha radiallahu anha som sa att profeten alaihissalam bad aldrig mer än 11 i eller utanför Ramadan. In makan yazid ala 11 raka. Så det som är sunna är att be 11 raka. Vare sig där i Ramadan eller utanför Ramadan. Och så nämner vissa hadither att han en dag bad två, eller att det hände att han bad 2 raka efter witr. Så det blir 13. Men vissa säger att de är en del sunnet al-fajr och så vidare. Det finns lite olika åsikter. Men det som vi är säkra på är 11 raka. Det är det som är sunna. Minsta är 1 raka. Och det har nämnts i hadithen att profeten alaihissalam nämnde att man kan be witr med 5 eller 3. Och han sa att den som är rädd för att fajr faller in ber witr med 1 raka. Och vissa av sahaba som Muawiyah radiallahu anhu brukade be witr med 1 raka. Så det är tillåtet. Gärna om du är supertrött. Du vill gå och sova efter Isha. Men du vill ändå be witr. Alltså be 1 raka. Det är tillåtet. Ber du 3, det är bättre. Men 1 är också okej. Du kan be 5 och så vidare. Ta en till sak. När du kommer till witr. Det vanligaste är att witr bes 3 raka, eller hur? Som i Ramadan. Det är taraweh. Alla är med, eller hur? 3 raka. Det finns 2 sätt att be den på. Om du ber den i 3 raka. 2 sätt som är korrekta och 1 sätt som är fel. Det första korrekta sättet är att du ber den 3 på en gång. Med en taslim på slutet och en tashahud i slutet. Med en tashahud och en taslim. Förstår ni? Ni en raka, 2 raka och sen efter 2 raka du står upp. Du sitter inte och gör tashahud, inte som maghrib. Och sen 3 raka du står upp, sen du sitter ner, gör tahiyyatu och sen taslim. 3 raka ihop igen. Det andra sättet är att du ber 2 och avslutar och sen ber 1 och avslutar. Okej? Okay? Det tredje sättet som är ogillat är det som profeten alaihissalam sa. Då han sa, gör inte witr med 3 raka som liknar maghrib. Gärna att du gör 2 tashahud i den. Det är ogillat. Utan antingen 3 på en gång eller 2 avsluta och sen 1. Hängde ni med? Nej. Vi har också sen en till punkt som är relaterad till witr. Och det är det som kallas för el-qunut. Vet ni vad det är för någonting? Vad är qunut för någonting? Ha? Dua, precis. Och det är någonting vi känner igen från Ramadan också. Det är att när man går upp från ruku, sami Allahu liman hamida, i sista witr, så kan man lyfta händerna och göra dua. Dua al-qunut. Och den bästa dua är den som profeten alaihissalam lärde till hans barnbarn. Då Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait och så vidare. Och det finns med i de här dua-böckerna. Och man kan även lägga till lite på slutet. Speciellt i Ramadan så brukade sahaba lägga till lite längre dua. Och det här är sunna. Då profeten alaihissalam lärde sahaba att säga detta. Men de lärde nämligen att det fanns vissa av sahaba som aldrig gjorde det. Vissa av sahaba gjorde det under Ramadan. Och vissa av sahaba gjorde det året runt. Så du kan göra det ibland och du kan lämna det ibland. Det är valfritt. Och om du ber med en imam som gör qunut, så är det sunna att du också lyfter händerna och säger amin på hans dag. Inshallah ta'ala. En till punkt. Och det är, när gör man qunut? Gör man det före eller efter rukå? Båda? Nej. Det vanligaste är vad? Som folk gör? Efter. Men Allahu alam, det som verkar vara mest sahih och mest praktiserat är före. Men båda funkar. Man kan göra det före rukå eller efter rukå. Så tänker här, personen läser Qul huwallahu ahad och så lyfter han händerna. Och gör qunut och sen går han i rukå och sen går han upp och sen går han i sujud. Det är ganska ovanligt. Men det är en sunna. Eller man kan göra det efter. Inshallah ta'ala. En till fråga. Om man gör witr 3 raka. Vilken sura är rekommenderad att läsa? I första raka. Ha? El-A'la. Precis. Sabbihisme rabbik el-A'la. I andra rakan? Al-Kafirun. Och det sista? Kul huwallahu ahad. Ahsantu. Nah. Men alltså, du får läsa vad du vill, men det här är det som är sunna. En fråga. Om du missar Twitter, du förstår det, kan man ta igen den på dagen? På förmiddagen? Ja, man kan. Det är tillåtet. Profeten alaihissalam, om han missat den, brukade ta igen den. Och då kan du välja att be den samma antal eller att du ber den med ett jämnt antal. Han brukade be 12 istället för 11. Men även 11 funkar. Så, det var lite kortfattat gällande nattbönen och witterbönen. Och låt oss då gå vidare till lite andra böner. Och vi börjar med salat och duha och salat och ishraq. Yani bönen vid soluppgången och bönen vid förmiddagen. Och det är en och samma bön, men har dessa två olika namn beroende på när den utförs. Okej? Om man ber direkt vid soluppgången så kallas det för salat och ishraq. Yani vid soluppgångsbönen kan man säga. Och där har det nämnts en hadith från Abu Umama radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att den som ber subh, alltså morgonbönen, i moskén, i jama'a, och sen sitter kvar på sin plats efter bönen och ber duha, alltså efter soluppgången, kommer att få belöningen av en hajj eller en umra som är fullständig. En fullständig, yani hajj eller umra, mashallah. Så här finner vi vad? Att den här bönen har, vad blir det, 4 stycken villkor om du ska ha den här belöningen. Första villkoret är att du ber fajr, ingen annan bön. 2 i moskén, jama'a självklart, grupp. 3 att du sitter kvar efter teslim på din plats. 4 att du gör dhikr till solen går upp. Och 5 att du då ber 2 raka. Då får du belöningen av en hajj. Mashallah. Otroligt stor belöning, eller hur? Eller umra. Så att, yani, Allah azza wa jalla ger vad han vill till vem han vill. Mashallah. Om man sen väljer att be den här bönen senare, då kallas den för duha-bönen. Och duha-bönen på svenska blir förmiddagsbönen. Och dess tid är från det att solen gått upp till strax innan duhur. Okej? Om fajr går ut 7, alltså solen går upp 7, då börjar tiden för duha typ 10:50. Okej? Och om duhur är 12, då slutar tiden för duha 10:12. Ungefär. Så du har på dig hela förmiddagen att be duha-bönen. Men det bästa att be den är det som varmast. Men det här sa profeten alaihissalam i Medina. Det blir inte så varmt i Sverige på förmiddagen. Men yani, man har i alla fall det här utrymmet för att be duha-bönen. Taib Soal, en fråga. Vad är belöningen i att be duha-bönen? Är det någon som vet?
Paradiset.
Ja? Paradiset. Ja, det känner inte till riktigt. Ja? Ahsant, ahsant. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa i en autentisk hadith i Sahih Muslim att varje dag som du vaknar upp så måste dina ben och dina leder ge sadaqa. Och det finns en riwaya på hadithen som nämner antalet ben och leder, någonting över 300, jag kommer inte ihåg. Måste ge sadaqa. Alltså tacksamhet till Allah. Du måste åtgälda de gåvor du har fått till Allah genom att ge sadaqa. För alla de här lederna och benen som fungerar i din kropp. Så att varje dag måste du ge mer än 300 sadaqa, alltså goda gärningar, för att kompensera för de gåvorna Allah har gett dig i dina leder och dina ben. Och då så säger profeten alaihissalam att varje tasbih, subhanallah, är sadaqa. Varje hamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, är sadaqa. Och att påbjuda det goda är sadaqa. Och att förbjuda det onda är sadaqa. Och vad som ersätter allt detta, yani och ger dig sadaqa för allting på en gång, är att be till Allah 2 raka på morgonen. Duha. Han sa i hadithen, وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانْ يَرْكَعَهُمَا مِنَ الدُّحَا. Och vad som ersätter allt detta är två rakar man ber på förmiddagen. Så om du ber två rakar duha på morgonen, mashallah, khalas, du har tackat Allah subhanahu wa ta'ala för de här gåvorna. Så att de har en väldigt, väldigt stor funktion. I en annan vacker hadith så sa profeten alaihi salatu wassalam att Allah säger, Yabne Adam, människa, be till mig två rakar på förmiddagen, så kommer jag att ta hand om dig eller skydda dig resten av dagen. Vissa hadith nämner två och vissa nämner fyra. Genom Allah säger, om du ber till mig två rakar på förmiddagen eller fyra, så kommer jag att ta hand om dig och skydda dig resten av dagen. Och det här är en enorm belöning. Genom att du blir under Allahs beskydd. Allah kommer att underlätta för dig saker och ting resten av dagen. Så här ser vi att duha är en mäktig bön, mashallah. Och det kan vara skönt att be, vet, speciellt man är hemma på helgen, 9-10 på morgonen, du vaknar, äter frukost, gör wudu, be duha, läs lite Koran. Mashallah, du kommer att se Allah kommer ge baraka i dagen. På jobbet, du kanske har en rast på förmiddagen, folk går till fikarasten och äter onyttiga saker. Du går iväg och ber två rakat till exempel, om du har möjligheten, mashallah. Får du den här enorma belöningen. Taiben fråga, hur många rakat är duha-bönen? Hur många rakar kan man be den? Finns variation. Vi nämnde två och vi nämnde fyra. Man kan också be sex och man kan också be åtta. Den dagen profeten alaihissalam erövrade Mekka bad han åtta rakar duha. Så att det är också tillåtet. Och man kan också be dem ihop. Alltså fyra ihop eller sex ihop och så vidare. En annan sunnabön som också är mäktig, subhanallah, som många försummar, som har en otroligt stor belöning, är att be två rakat sunna efter varje wudu. Den kallas för vad? Sunnat al-wudu. En rakaatain ba'd al-wudu, eller sunnat al-wudu. Och där känner vi igen den kända hadithen, hadith Bilal, där profeten alaihi salatu wassalam frågade honom och sa, jag Bilal, hur kommer det sig att jag hörde dina fotsteg före mig i paradiset? Och då så sa Bilal att jag vet inte någon speciell unik gärning jag gör, förutom att varje gång jag tappar min wudu så förnyar jag min wudu och ber två raka. Och då så säger profeten alaihi wasallam att det är på grund av dem. Mashallah. Och vi finner ju också hadithen, hadith Uthman radiyallahu anhu i Bukhari, där han utförde wudu. Och så sa han att profeten alaihissalam sa att den som fullbordar wudu på detta sätt och sen står och ber två rakat till Allah utan att tänka på någonting annat, yani la yuhadithu fihima nafsahu, yani han står inte och tänker på andra saker, kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Och den hadith finns i Bukhari. Yani om du står med khushu efter att ha gjort wudu och ber två rakat sunna, blir du förlåten för dina tidigare synder. Allahu akbar. Så den sunnan har en enorm belöning, mashallah. Nästa sunna är tahiyatul masjid. De två rakar man ber när man kommer in i moskén. Och där finns det i Sahih Muslim att profeten alaihi salatu wasalam sa att om ni går in i moskén får ni inte sätta er, eller ska inte sätta er, tills ni har bett två rakar. Så här finner vi vikten av att be tahiyatul masjid. Så pass att vissa av ulema sa att den är wajib, obligatoriskt. För att han säger här, du får inte sitta tills du har bett två raka. Och även hadithen då mannen kom in under fredagsbönen och satte sig, då så sa profeten alaihissalam till honom, ställ dig upp och be två raka. Men gärna gör dem enkla, alltså inte för lång tid. Och ni vet ju att lyssna på fredagsbönen är wajib, eller hur? Obligatoriskt. Då säger många lärare att det här tyder på att tahiyat al-masjid också är wajib. För annars så skulle han säga till honom, sitt, för att lyssna på khutban är wajib. Du kan inte be sunna och missa att lyssna på wajib. Det tyder på att dessa två rakar också är obligatoriska. Allah alam. Ta en fråga. Om du går in i moskén och du vill be tahiyat al-masjid, men de gör iqama till bönen. Man kallar till bönen. Vad gör du då? Ber du tahiyat al-masjid eller ansluter dig själv till bönen?
Om du tror du kan hinna med två raka innan de avslutar första, så kan du be. Vanligtvis tror jag det är liksom, om man är redan i bönen.
Ja, precis, du blandar ihop lite här nu. Jag pratar om att du har inte ens börjat. Får du påbörja sunnabön när man börjat wajibön?
Nej.
Hadithen säger la sala. Det finns ingen bön när man har kallat till obligatoriska bön. Men det som du nämner är att du är i moskén, du ber till exempel att det heter masjid eller sunnat al-fajr, och de gör iqama. Du har redan gjort en raka. Du har kvar två sujud och tashahud. Ja, du hinner. Du tar några sekunder, du ansluter dig, du hinner med fatiha och så vidare. Det är okej. Men om du precis påbörjat bönen och sen gör du iqama, avbryta. Och ansluta dig till den obligatoriska bönen. Naam. En annan fråga. Man ska inte sitta tills man har bett två raka sunna. Taib, om du går in i moskén, de gör iqama och du ber en obligatorisk bön. Får du då sitta efter bönen eller måste du stå upp och be två raka sunna? Ja. Om du har bett, vilken bön den må vara, måste du ändå be tahiyyat al-masjid? Eller ersätter den bönen du bad tahiyyat al-masjid? Den ersätter, precis. För att du ska inte sitta innan du har bett. Sen vilken bön du ber, det spelar ingen roll. Om du ber far, du ber två raka wudu, du ber två raka fajr. Khalas, du har bett. Men att du bara går in i moskén och sätter dig, det ska du undvika. Sista frågan. Vad gör du om du kommer in i moskén efter asr? Eller efter salat al-fajr? De två tiderna där man inte ska be sunna. Ska du sitta eller ska du be? Ska be? Naam. Inshallah, man kan be. För att haditherna syftar på att du ska inte be en sunnabön som inte har en orsak. Att du till exempel efter fajr säger att jag vill be åtta raka sunna. Jag bara känner för det. Nej, det är haram. Inte tillåtet. Men att du går in i moskén och går på en dars till exempel efter fajr. Khalas, be. Sunna, det är okej. För du har en orsak att be. Du har en ursäkt att be den här tiden. Wallahu alam. Inshallah ta'ala. Taib, nästa sunna. Och det är sunna mellan adhan och iqama. Och många av de här bönerna som ni hör kanske handlar mycket om moskén. När du är i moskén. Om du är i moskén, eller även om du skulle vara ett muslimskt land och du hör adhan. Så har profeten alaihi salatu wasalam sagt att baina kulli adhanain salah. Och han repeterade detta tre gånger. Mellan varje två adhan, alltså adhan och iqama, finns det sunnabön. Och han sa detta tre gånger och så sa han för den som vill. Och i en annan hadith att det finns sunnabön mellan adhan och iqama på maghrib. Specifikt, men det är generellt mellan alla adhan och iqama så kan man be sunna. Okej? Lägg också märke till här och glöm inte att tiden mellan adhan och iqama är en tid där ens dua accepteras. La turad, yani. Dua nekas inte mellan adhan och iqama. Så om du är i moskén, be sunna och gör mycket dua i din sujud. Och inshallah din dua har stor chans att accepteras. Sista bönen, kortfattat, är salat och tauba. En sunna bön som många inte känner till. Salat och tauba. Det har berättats från Asma bint al-Hakam att hon sa, jag hörde Ali radiyallahu anhu berätta. Och så nämner de här att han berättade från Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om en man, alltså en person, gör en synd och sen står upp och renar sig och sen ber om förlåtelse till Allah, så kommer Allah att förlåta honom. Och så läste han versen från surat Ala Imran: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim." Versen där Allah då säger att de som, om de har gjort skamlösa gärningar eller orätt mot sig själva, minns Allah och ber om förlåtelse för sina synder. Till slutet på versen. Och denna hadith är inshallah hasan. Och det här är ett sätt att göra toba på. När du har syndat, om du har gjort en synd, så kan man göra på det här sättet. Att man går iväg och gör wudu, så ber man till Allah två raka och ber Allah om förlåtelse i sin bön. Eller efter bönen. Båda funkar. Men det är inte ett villkor eller en förutsättning. Jag har fått den här frågan. Vissa att de säger att jag vill göra toba, men jag har inte bett. Jag har inte gjort de här två raka. Nej, du måste inte. Toba är vad? Toba är att ångra sig. Att lämna synden. Att inte, eller intala sig själv att inte falla tillbaka till synden. Det här är toba. Be Allah om förlåtelse. Ångra dig. Lämna synden. Intala dig själv att inte göra om den. Khalas. Det är toba. Om du utöver det gör wudu, som också suddar bort synder, och ber med inlevelse, som också suddar bort synder, så är chansen större att du blir förlåten. Det är också, mashallah, en vacker bön som man borde göra oftare. Och toba är ju wajib, som ni vet. Och tobu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah säger att troende vänder alla till Allah i ånger, i toba, så kommer ni att få framgång. Så att toba måste man ständigt göra, dagligen. Och det är en källa till att få framgång. Det här är några av de sunna böner som finns. Och sen finns det andra böner. Som till exempel böner för solförmörkelse, månförmörkelse. Det finns istikhara-bönen. Där har vi en hel föreläsning på Islam.nu nu ni kan lyssna på. Det finns id-bönen, men där finns det olika åsikter. Är det en sunna eller wajib? Och så vidare. Men det här är kortfattat genom de vardagliga sunna bönerna som kan dyka upp. Så, inshallah, kära bröder, tänk på detta. Försöka göra lite sunna varje dag. Det kommer att hjälpa er att komma närmare till Allah. Kommer att hjälpa er på domedagen. Kommer att lägga tyngre vikt av hasanat på era vågskål. Och kommer, inshallah, sudda bort era synder. Höja era nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från dem som kommer nära till honom med goda gärningar i detta liv. Och att Allah azza wa jal förlåter oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och vi kommer inshallah nästa vecka tala om fredagsbön. Bi'idhnillahi ta'ala, salatul jumma. Och om någon har några frågor, så ahlan wa sahlan. Mohammed.
Om vi tar som exempel de här bönerna som man kan välja om man vill be 2, 4 eller mer, till exempel nattbönen. Är det bättre att be 2 långa eller flera korta?
Ahsant. Mycket bra fråga. Vad är bäst? Att be många korta eller be 2 långa? Vad säger ni? Kvalitet före kvantitet. Mm. Nej. Man frågade profeten alaihissalam om den bästa bönen. Han sa tul al-qunut. Den där man står länge. Så precis. Hellre man står lite längre än att man ber kortare. Och det handlar alltid om det. Vi har nämnt det här förut. 2 raka. Men khushu' kan få dig förlåten för dina synder. 2 raka sunna. Inte 20 eller 50 eller 200. 2 raka sunna. Kan få dig förlåten för dina synder. Är du med? Så att, alltid som ni sa, Marshall, mycket bra uttryck, att det är kvalitet framför kvantitet. När man läser sunna böner måste man läsa al-fatiha. Vad säger ni? Och vad är beviset på det? Ahsant, vi gick igenom tidigare. La sala liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Det finns ingen bön för den som inte läser fatihatul kitab. Så man måste läsa al-fatiha i alla böner, även om det är sunna. Bram. Nej. Man kan inte be sunnet al-fajr före fajr har gått in. Utan tiden för fajr måste ha gått in.
Du sa någonting om att när det är jamaat man ska avbryta om det är för lite tid, eller?
Om det?
Alltså, du ska avbryta och ställa dig i jamaat.
Precis.
Ska du byta där? Man ska alltså vara en gång.
Ja. Hur avbryter man en bön? Gör man det? Det är det som alla gör, men gör man det?
Nej.
Ja. Precis, man avbryter med avsikt.
Fast det är knas på det. Ska man göra så
där? Vad är knas? Man bara avbryter med avsikt. För att det här, salam aleikum, det är slutet på bön. Och det här är inte slutet på bön. Du står till exempel och läser fatiha. Det är inte slutet på bön. Det är inte legit alltså att göra så. Alltså,
det här som du nämnde om att typ inte säger att de testar på alla säger att du kan be
fyra.
Jag vet att de andra säger mötena. Det är deras lilla. Vad säger de som säger att du kan be fyra?
Ahsant. Vill inte fördjupa oss för mycket. Det ska vara lite enkelt. Då profeten alaihissalam, han sa salatul layl methna methna. Den är sahih. Samtidigt finner vi att han bad fyra. Så det betyder att det är inte wajib att be methna methna, utan det är en rekommendation. För annars skulle han själv inte ha bett fyra eller bett fem eller bett sju på en gång med en teslim. Tillägget salatul layl wan nahar. Många vill ha sett den är daif, den är svag. Men även de som säger att den är autentisk säger att den handlar om en afadaliya. Att det är en rekommendation att be dem 2-2. Är du med? Generellt man ska undvika att avbryta sina goda gärningar. Wala tubtilu a'malakum. Alltså Allah säger nollställ inte era gärningar. Men alltså en frivillig gärning bestämmer du över. Du får avbryta den. Det kanske är ett viktigt besök. Killen har kommit till sina stan. Om du inte öppnar dörren här kommer åka tillbaka. Förstår du? Det kanske finns en legitim orsak att öppna. Men vad man kan göra ibland då blir så här lyhört att han står utanför och du säger Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, så han förstår att du ber till exempel, han väntar. Det kan också funka.
Man avbryter en farbön.
Nej, eller man får bara avbryta en farbön om det är darura, om det är alltså så här nöd. Annars ska man undvika. Inte så avbryta bönen för att svara telefonen eller något.
Om det är ju bön.
Ja.
Men imamen, han fortsatte
be, det är hans val. Om han vill be, han får be. Det kan vara till exempel att du är jobbar på så här brandkåren. Förstår du? Och du ber och det, ett larm går. Du får bryta bönen. Förstår du? Det är viktigt. Och liknande saker. Det handlar om det är ditt jobb. Ja. Du måste göra det. Förstår du? Allah Allah. Finns det sunnabön som är kopplat till isha-bönen? Vi sa ju det. Hur många rakar är kopplat till isha-bönen?
Två efter.
Två efter, precis. Ah.
Ja. Kan man be de här två sunnabönen efter isha? Efter halva natten? Alltså, finns det någon tid då?
Jag hoppade över frågan om att ta igen rawatib. Det är också en fråga. Ratibat dhuhr. Du missade fyra raka innan dhuhr. Du kan be dem efter. Om du missade dem. Du hann inte be dem. Inte att du skippar dem. Och profeten alaihissalam tog igen dem. Även han missade sunna efter dhuhr. Han bad dem efter asr. Så att om man missat dem får man ta igen dem. Allah. Det vet jag inte. För hadith nämner ju att tiden för isha är till halva natten. Vilken tid ska man be salat al-duha? Det sa vi i darsen. Vi sa från det att solen har gått upp till strax innan dhuhr. Har du på dig att be duha-bönen? Men det är bäst när det är som varmast. Adil.
Sheikh, en fråga bara angående dua. Ja, men det är i slutet av dua. Om man ska avsluta den. Så har jag sett att många liksom ligger handen i ansiktet. Liksom, är det sunna eller är det bara någonting som folk är...
Mycket bra fråga. Är det sunna efter dua att stryka händerna över ansiktet? Ja du. Det finns en hadith i Tirmidhi eller? Som nämner att profeten alaihissalam strök händerna över ansiktet efter dua. Vad jag vet, de flesta lärda ser att den hadithen är daif, den är svag. Okej? Okay? Och svaga hadithen ska vi inte agera på. Så pass att vissa lärda sa att endast en person som är jahil stryker händerna över ansiktet efter dua. Jag tror det var Al-Izz Abdussalam som sa så. Men, här kommer det stora men. Vissa lärda säger att den hadithen är hasan. Den är godtagbar. Och bland dem är Ibn Hajar i Bulugh al-Maram. Han nämner att den här hadithen är hasan. Den är godtagbar. Och även vissa av våra ulema som Hamad al-Ansara säger att den är hasan. Så det blir en liten fråga där de lärda har olika åsikter på hadithen. Är den godtagbar eller inte godtagbar? Anser man att hadithen är okej, då får du agera på den. Men anser man att hadithen är svag, då ska man inte agera på den. Är ni med? Och det kan ju, och det är inte bara kan, det är svårt för oss att avgöra. Vi är inga muhaddithin, vi kan inte sätta oss in i hadithkunskapen. Men man följer dem liksom, de ulema man litar på inom hadith. Så att grejen är så här, jag personligen stryker inte händerna över ansiktet, men jag skulle inte fördöma någon som gör det. Han kanske tycker att hadithen är okej, och han lutar sig mot stora lärare som säger så. Är du med? Så att ibland det är inte så här svart och vitt, det är lite gråzoner, förstår du? Det är bättre att låta bli än.
Om en person vill be den här sunnan som du nämnde när du kom till Toba, men han är mellan Asr och Maghrib, ska han be den eller vänta?
Om det är precis efter Asr så kan du be. Man kan be för du har en orsak att be. Men det är bättre att vänta till efter Maghrib. Var på säkra sidan, inshallah. Ja.
I fredagsbönen, om man kommer in, de fyra sjuka, ska man be då två sunnar som man har kommit i moskén?
Ja, jag sa det. Jag sa det där sen. Jag kanske pratade snabbt. Mannen som kom in, han kom in och satte sig. Han kom in sent i moskén. Han satte sig. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, jag nu ställde upp och be. Att man ska be, även om man kommer in sent i moskén. Vad är straffet i graven om man inte ber? Varför bara fråga om graven? Alltså, vad är straffet om man inte ber? För att det finns någonting efter graven. Det finns domedagen och det finns helvetet. För de som inte ber. Men just graven, Allahu alam, straffet i graven. Det har ju nämnts liksom att det här med att salat är ett ljus. Så den som inte ber, han kommer ha mörker i graven. Alltså han kommer ha det svårt i graven. Och frågan är om han ens är muslim. Om han inte är muslim, vilket många lärda säger, så har han stora problem i graven. Alltså han har alla gravens straff i graven. Som han får för att han är kafir. Må Allah skydda oss. Zakaria. Nej. Tahid al-Masjid är i moskén. Och inte i temporära böneplatser. Jumpasalar och skolsalar eller fotbollsplaner och sånt. Det är inte en masjid. Det är ingen moské. Allah. Men om det är, det är kanske din följdfråga, om det är de här lokalerna man hyr, så här Kista moskén. Är det moské eller inte moské? Vissa alla säger att den har domen av en moské. För tillfället. Så den kommer vara moské några år. Och den har varit moské några år. Så där man ber när man går in. Förstår du? Ja.
Okej, frågan är så. Om man träffar på bröder som är jättefina och sen så spelar man sporten med dem och aggressionen kommer upp. Och hur ska man bästa sätt ge dem rådet till att bete sig väl utan att liksom utpeka personen i sig? Eller ska man ta det privat med personen? Det liksom kommer ut spel eller...
Brodern frågar om hur man ska hantera bröder som blir arga när man spelar sport. Det kan vara en jättefina, sen är det fotbollsmatch, du ser en helt annan bild av personen. En helt annan sida av personen. Och det är fel, man får ge dem råd igen. Så det här är, vi är bröder och vi ska inte låta en boll komma mellan våra vänskap, genom bröderskap. ta det för vad det är. Det är en sport, ingenting mer än så. Vi är här för att ha kul, inte för att bråka eller tjafsa, bli arga på varandra. Och så faran att bli arg. La tagdab. Ilska ifrån shaitan och ilska leder till det ena och det andra. Det är lågt att börja bråka på grund av med fotboll eller basketboll eller vad det är. Det är lågt faktiskt. Och vi muslimer borde vara bättre och starkare än så, förstår du? Man får påminna folk helt enkelt. Se, det bara en sportbröder, vi är här för att ha kul. Kallas, vill du ha straff, varsågod, ta straffen. Det är lugnt, Jan. Ja, vissa bråkar, eller hur? De var inne, de var ute. Och så, kallas, det spelar ingen roll, Jan. Varsågod. Du tycker det var ute, varsågod, ta bollen. Jan. Eller hur, Jan? Men för vissa det är blodigt allvar, Jan. Liv och död. Ja, det är fel, Jan. Allah understand. Då kanske han inte borde spela fotboll överhuvudtaget. Om han tar det så allvarligt. Bror. Man delar natten, man räknar från Maghreb till Fajr. Natten börjar med Maghreb och den slutar vid Fajr.
Så jag har en fråga också.
Ja.
Så man får inte bryta bönen ifrån det som är viktigt. Man måste ha ropa då, är det viktigt?
Fard eller sunna bön?
Båda.
Fardbön, nej. Om inte mamma ropade så att det är akut, jag har skadat mig eller någonting, det är en annan femma. Men om det är sunna bön, vissa alla säger att man ska bryta den. Och så är ni. Jag tror det beror på också. Det beror på, alltså, om du står och ber sunna bön flera timmar och din mamma behöver hjälp, det är en annan femma, förstår du? Men om din mamma är cool med att du ber sunna bön och hon inte vet att du gör det och hon är lugn med att du kommer efter en minut och du säger mamma jag bad, då är det lugnt, Janne. Men annars det är tillåtet att bryta den, baserat på hadith Jurej, då hans mamma ropade på honom i bönen och sådär. Och jag tror Ibn Hajar nämner att det är bevis på att man ska bryta bönen. Allah. Sista frågan.
Om man ber till exempel och läser surat al-Alaq, i slutet så är det en sajda.
Ja.
Hur ska man göra om man gör den här sajda och sen går upp direkt, eller kan man göra den och sen fortsätta rukua? Alltså, förstår jag menar?
Hur gör man om det kommer en sajda i slutet på en sura? Man kan välja att göra sujud och sen gå upp och sen göra ruku. Eller man kan välja att inte göra sujud alls. Eller man kan välja att gå ner, göra sujud, gå upp och sen läsa någonting annat. Alla de här tre funkar. Inshallah. Jalla, vi avrundar för idag och ses nästa dag. Assalamu alaikum. السلام عليكم. السنة.